Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Programmet som följer är del 7 av Roland Schütz Brakskiten. Uppläsare är Gunnar Olsson.
Brakskiten, en midsommarnattsdröm av Roland Schütz. Resumé. I förra avsnittet fick vi höra om en resa till Casablanca, Marrakesh och Agadir i Marokko med whiskyäventyr och lyxhotell. Vi fick även höra om en romantisk dansafton med poesiläsning, en midsommarkväll och natt. En romans som fick ett mycket oväntat, opassande och abrupt slut. Nu fortsätter vi med det sjunde och sista avsnittet av Brakskiten, en midsommarnattsdröm. Vid en avtagsväg fanns en vägskylt där det stod tollare, där Roland kom ihåg att Ingrid arbetade. Ingrid, regissören som hade sagt: "Kom till mig när du vill veta hur en flicka vill ha det, jag har erfarenhet." Roland funderade över det erbjudandet när han styrde sina steg åt det hållet där han skulle få lära sig. Han gick förbi ett läger för romer. Men på vägen till tollare hände det. Poff! Fickflaskan i hans bakficka hade exploderat av värmen. Han stannade. Kände hur spriten rann ut efter hans ben ner i skon. När han avlägsnade den trasiga flaskan skar han sig i handen. Det blödde förfärligt.
Jävlar i helvete, sa han högt för sig själv. Vad gör jag nu? Slipsen. Han slet av sig slipsen och virade den runt handen. Det blödde igenom omedelbart. Med handen hållen högt över huvudet och med en underlig benställning fortsatte han sin vandring. Kom fram till tollare herrgård. Kom ihåg, en altan med sjöutsikt. Ingrid hade sagt det någon gång. Mot sjösidan fanns en altan. Roland smög fram och tittade in genom altandörrens fönster. Där inne låg Ingrid och sov. Han knackade på rutan. Ingrid vaknade, kom och öppnade dörren.
Roland? Herregud, har du kissat på dig? Är du full? Och handen, du blöder, har du varit i slagsmål?
Han förklarade händelseförloppet. Det var inte lätt.
Jag känner brännvinstanken. Du får inte komma in, huset är fullt av nykterister. Ta av dig byxorna, akta så du inte blöder ner dem.
Roland tog av sig byxorna, en strumpa och en sko.
Ta inte in dem, det får inte lukta brännvin här i rummet. Det kan komma någon hit när som helst.
Jag ska titta på handen. Jag har gasbinda. Håll handen högt så blöder det mindre.
Gör det ont?
Ja, det svider. Det är nog spriten. Ingrid lindade om ett stort bandage runt handen. Det blödde igenom nästan omedelbart. Håll handen högt så känns det bättre. Kanske det slutar blöda. Hon hängde byxorna på altanräcket sedan hon först stoppat ett par badlakan i det blöta byxbenet. Tystnad. Roland tvekade.
En gång lovade du lära mig hur flickor vill ha det.
Jag tänkte, ska vi inte lägga oss?
Ja, det var tråkigt, Roland. Just nu är jag opasslig. Du kanske förstår. Och så har du med en hand som blöder. Du är ju faktiskt också opasslig.
Jaha. Vad gör vi nu då?
Jo, jag vet. Vi kan spela Fia.
Vilket inte Roland tänkt sig. Han hade nog funderat på något annat när han tagit av sig byxorna och kalsongerna och tömt ut de sista centilitrarna ur sin sko. Fia-spelet togs fram ur ett skåp och placerades på det låga bordet.
Ja, spelet började.
Ingrid hade fortfarande bara sitt nattlinne på sig. För varje gång hon böjde sig framåt smög sig Rolands blick in mellan de fylliga brösten.
Ett kärleksfullt, omslingrat par
skulle passera på gräsmattan utanför altanen. Dörren stod öppen mot den varma natten. De stannade plötsligt inför den makabra synen. På altanbordet en strumpa och en sko. På altanräcket blodiga kalsonger. Byxor med ena benet hängande och det andra pekande rakt ut, som efter en fotbollsmålvakts utspark. Blod på byxbenet. Och så en blodig slips. Allt luktade brännvin. Med stigande förvåning såg de inne i rummet. En obäddad säng. Sittande vid ett bord en kvinna i 40-årsåldern med rufsigt hår. På bordet ett litet ministandar där det stod IOGT. Kvinnans ymniga bröst var synliga genom det genomskinliga nattlinnet. Mitt emot henne en yngling i 17-årsåldern. Han hade en vit kavaj men var naken nedtill och hade en kraftig erektion. En sko och en strumpa hade han på sig. De spelade något spel med tärningar. Som en scen ur en Ionesco-pjäs. Och så brännvinstanken vid altanräcket. Är det så här nykteristerna firar midsommar? Ja du, fråga inte mig.
Efter någon timme började det höras rörelser i huset. Du Roland, förlåt mig men du måste gå nu. Någon kan komma och knacka på dörren. Byxorna är nog inte riktigt torra. Slipsen kan du kasta i skogen. Och håll handen högt. Har du respengar hem? Ja, jag har 2 kronor. Det räcker till Värmdöbussen och 4 spårvagn hem. Han gick i riktning mot busshållplatsen som var ganska långt bort. Var tvungen att hoppa in bland buskarna när han mötte några gående. Byxbenet och handen. Så småningom kom han fram till det ställe där det låg ett läger för romer. Han fick för sig att han skulle titta närmare. Stannade vid vägkanten.
En gammal romsk kvinna kom emot honom.
Du komma in. Jag spår dig.
Han fick så höra spådomen som till stor del slog in nästan omedelbart. Roland fick komma in i tältet och sätta sig på en pall med kvinnan framför sig.
Du först visa mig din hand.
Han sträckte fram sin hela hand.
Jag tittar. Inte kunna se något. Du lägger en blank slant här.
Roland kunde inte öppna portmonnän för sin trasiga hand som han fortfarande höll i luften. Sträckte portmonnän till henne.
Du kan ta en krona där.
Tänkte, jag har kvar en krona till bussen. Jag kan gå sedan. Kvinnan stoppade kronan i fickan och la portmonnän i sitt knä.
Du har stor sorg och mycket ont.
Ja, det var inte så svårt att se, tänkte Roland.
Stor sorg, men inte någon död, sant?
Ja.
Du först bliva mycket fattig. Du lägger en blank slant till. Jag berättar du bliva mycket rik.
Roland tvekade. Bussen.
Du får slant tillbaka sedan.
Hon tog den sista kronan ur portmonnän.
Ja, du blir rik. Men har lång väg att gå.
Hon nosade i sig spritlukten.
Du icke dricka mycket brännvin mera. Nu jag icke kunna se mer.
Tack. Kan jag få tillbaks min krona nu? Och min portmonnä?
Du icke förstöra. Då du inte blir rik.
Roland började bli högröstad.
Du lovade att jag skulle få tillbaks kronan. Jag måste ha den till bussen.
Under det högröstade samtalet samlades en ring med manliga romer runt om. Såg hotfulla ut.
Hon har stulit en krona från mig.
Han började bli rädd. En grabb ungefär i hans ålder närmade sig. Tog portmonnän från kvinnan och stoppade den i sin ficka.
Du, jag köper den av dig. Du får pengar imorgon. Adjö.
Då var det tid att starta hempromenaden mot Stockholm. Hur långt kunde det vara? Säkert mer än en mil.
Han hade fruktansvärt ont i handen. Avlurad sina sista pengar, till och med portmonnän. Lurad av kärlekslärarinnans mens. Ett läskigt byxben. Och så pank. I ett dike hittade han en avbruten gärdsgårdsstör som han tog till sig som vandringsstav. Han hade vid något tillfälle sett en bild föreställande den vandrande juden. Ja, ja. Han var bara halvjude, men att han var en vandrare, det var ju rätt. Men den här juden hade långt skägg. Jävla kärring som stal min resevaluta. Nej, nu gäller det att inte bli deprimerad. Sjung, Roland. Jag är en fattig vandringsman. Fattig, ja visst. Men jag skulle bli rik. Ja, jävlar. Hon sa att jag skulle ha en lång väg att gå. Ja, det stämmer ju. Men rikedomen, den kommer nog att dröja. Jag kanske i alla fall blir gift med Anita och får överta bankirörelsen. Ha! Det fuktiga byxbenet gjorde gångarten ganska komplicerad. Nästan spastisk.
För att inte alldeles tappa humöret började han sjunga igen. Jag är den glade vandraren. Jag sjunger var jag går. Staven i höger hand och så vänster med bandaget rakt upp i luften. Bakifrån kom en bil i hög fart.
Den stannade en bit framför honom. När Roland skulle gå förbi sänkte han sin bandagehand och försökte se naturligt ut. I bilen satt tre personer, alla med förvånade uttryck i sina ansikten. Roland stannade in till bilen. Genom en sidoruta hörde han: kör för helvete, han är tokig ser du väl? Mannen som körde bilen vevade ner sin sidoruta. Du, grabben, är du sjuk? Ja, men jag är inte tokig, jag har blivit bestulen på mina respengar. Vart ska du? Jag ska ända upp till Vasastan, Hälsingegatan. Hoppa in, jag ska skjutsa dig. Roland gjorde sig beredd att stiga in i bilen. Kastade staven i diket. Nej, vänta ett tag. Byxorna är alldeles blodiga i rumpan. Och vad du stinker. Är du full? Nej, jag har inte druckit en droppe. Får jag komma in så ska jag berätta. Ja, ja, men du får inte sitta och blöda ner sätet. Du får ställa dig på knä i baksätet. Hur då? Ställ dig på knä och titta ut genom bakrutan. Du luktar ju som ett helt systembolag. Berätta din saga nu. Under färden mot Stockholm berättade Roland om fickflaskan och spårkärringen. Men inte om tollare och fiaspelet. Hade de frågat var bandaget kom ifrån skulle det bli svårt att förklara. Men de frågade inte om det.
Vid framkomsten till hemmet var byxbenet torrt. Men det stank. Han kom hem lagom för att höra föräldrarna vakna och småprata. Vad gör man med lukten? Tänkte han. Han visste att mamma i badrumsskåpet hade en flaska Eau de Cologne 4711. Utan att tända ljuset fick han tag i flaskan. Han skruvade av korken och stänkte ordentligt på byxorna. Men det var fel flaska. För sent. Sloans liniment, som pappa hade för sin onda rygg, luktade vidrigt. Mamma Sipa kom först ut ur sovrummet. Herregud, så du ser ut. Har du gjort dig illa i handen? Jag snavade mot en taggtråd. Men du luktar Sloans liniment. Jag vrickade foten också och slog rumpan mot en sten. Titta, blod. Han gick in i sovrummet och tog på sig den jävla flanellnattskjortan som han fått av mormor i julklapp.
Bertil hade ännu inte kommit hem. Han låg väl kvar hos någon tjej. Och så var det midsommardag, då ett par familjer var inbjudna till familjen Kytt på middag. Mamma Sipa hade tillagat sina goda judiska specialrätter. Gefilte fisch, gehackte leber, hähne och soppa med kneidlers. Till Sipas underbara rätter ville Fritjof bjuda på en snaps. Efter snapsen tittade gästerna med en frågande min på Fritjof. Fritjof själv såg mycket förundrad ut, eller snarare bestört. Innehållet i glasen smakade praktiskt taget bara vatten. Fritjof tittade hotfullt på Bertil. Du, Gå ut och hämta en oöppnad flaska i köksskåpet. Han vände sig till gästerna. Jag bara skämtade med er. Ni ska få riktiga huttar.
Middagen fortsatte under gynnsamma former. Fritjof hällde upp nästa nubbe med orden: Du, Bertil, får ur den första flaskan. Roland hade ännu inte kommit upp i nubbeåldern.
Efter middagen träffades Bertil och Roland ensamma i köket. Roland frågade: Vad fan var det i flaskan? Varför glodde farsan på dig? Jo, du förstår, innan jag åkte till Vändelsö fyllde jag min fickflaska med brännvin och hällde vatten istället i farsans flaska. Herregud, Bertil, jag gjorde likadant på förmiddagen. Ja, jävlar, du förstår, grabbarna blev förbannade på mig. Jag sa åt dem att skaffa ett par sockerdricka så vi skulle dricka grogg. Hälften sockerdrick i glasen och resten brännvin. När de hade tagit en klunk höll de på att flyga på mig. Det är ju bara vatten för fan. Vad i helvete är du bjuder på? Roland skrattade gott. När farsan bjöd på brännvin var det vaskat två gånger. Nästan bara vatten. En homeopat skulle le om han hört den beskrivningen. Fritjof talade aldrig med Bertil om det inträffade. Och mot Roland hade han inga misstankar. Men i fortsättningen var brännvinet inlåst. Det enda brännvinet som hade full sprithalt hade kommit i Rolands byxor. I fortsättningen var det nästan bara vatten. Bertil berättade vidare om sin kärleksnatt i en trappuppgång. Jag dansade varenda dans och frågade alla tjejer var de bodde. Så fick jag se Karin. Du vet, den där lilla tjejen på Sigtunagatan. Hemleverans. Jag dansade sista dansen med henne. Talade om att jag hade med mig en tjusig aftonklänning. Ja, men hon är väl för småväxt. Hon är väl inte mer än 1,5 meter hög. En aftonklänning ska ju vara lång. Det vet du väl. Ja, berätta. Berätta mera. Sigtunagatan. Vi stod i trappuppgången. Du, 2 meter och hon 1,5. Lätt match. Det där har jag varit med om förut. Hon är ett trappsteg över mig. Med ena benet upp på ledstången. Finare ställning finns inte. Det gick åt 2 kodisar. Vi ska träffas imorgon igen. Hennes farsa och morsa jobbar. Då blir det liggning. Du, Rolle, hur har du haft det? Du firar väl triumf i din vita smoking bland andra brudar? Ja, du, det är en lång historia. Du kan väl koncentrera lite? Ja, egentligen består den av 2 akter så att säga. Ja, sätt igång. Akt 1. Herrgården. Dans. Världens vackraste flicka. Kärlek. Dans med tryckning. Hemleverans. Syrenbärså. Poesi. Fågelsång. Förspel. Soluppgång. Brakskit. Flykt. Akt 2. Trasig fickflaska. Blodig rumpa. Trasig hand. Blodig slips. Ny flicka. Menstruationsbesvär. Fiaspel på IOGT. Rånad av romer. Smärtsam långpromenad. Vandrande jude. Baklängesbilåkning. Slåans liniment. Där har du min midsommarnattsdröm.
Underbart! Shakespeare kunde inte ha gjort det bättre, sa Bertil.
En dag fick Roland träffa Modig igen. Efter sedan han lång tid saknat honom utanför hänglåset. På långt håll såg han att det var Modig som stod där.
Roland gick in på ett ölcafé och bad få köpa en öl. Det gick bra, men servitrisen var lite tveksam när den uppkorkad skulle medtagas ut ur lokalen. Jag ska ha den till Modig som står där längre fram på gatan. Ja, då förstår jag. Jag vet att han tycker om öl. Modig gnäggade och skrapade med foten då Roland närmade sig. Han hade känt igen honom på långt håll. Flaskan i mungipan. Upp med huvudet. Och så kluck, kluck, kluck. Servitriserna stod i kafédörren och skrattade. Roland fick tillbaks den tomma ölflaskan och Modig nafsade honom på örat, precis som förr. När Roland kysste Modig på mulen applåderade servitriserna. Kusken, som inte var farbror Hultgren, såg verkligen förvånad ut när han kom ut ur porten. Känner du Modig? Ja, det är min bästa vän. Det var sista gången jag träffade Modig. Han var en halv ardenner. Första gången jag träffade honom var han bara cirka 3 år. Han blev 23 år gammal.
innan hans själ, likt en bevingad Pegasus, begav sig till Guds gröna ängar. Innan dess blev han pensionerad och fick vandra i frihet på separators betesmarker i Tumba för att han skulle bli vacker och få fin päls. Hans jordiska lekamen skulle förevigas. Den blev uppstoppad av en konservator och placerades på bryggerimuseet Priporama och sedan flyttad till Grythyttans gästgivargård där han nu finns i matsalen Stallet till glädje för de gäster som sommartid ofta har sina fester där. Många år senare var jag och såg en midsommarnattsdröm på Dramatiska teatern i Stockholm. Det var cirka 20 år efter Anitas och min midsommarnattsdröm som fick ett så grymt slut.
Dagen därpå åkte jag ut till Värmdön, satt stilla i bilen en stund och tänkte.
Var föräldrarnas uppträdande en utstuderad komplott för att spoliera kärleken mellan Anita och mig? De kände naturligtvis till att paret satt i Bersån. Anita hade ju varit inne och hämtat poesiböcker. Jag åkte långsamt fram mot sommarstället där allt hade hänt. Men där fanns nu en luxuös villa. Jag steg ur bilen och gick fram till de stora järngrindarna. Där tidigare syrenbersån hade funnits stod nu två bilar. En stor Cadillac och en liten röd sportbil. Jag visste att Anita hade gift sig med vitlöksgubben och förstod att sportbilen var hennes. Längre in i trädgården satt en flicka i en hammock och läste i en bok. Hon reste sig och kom emot mig. Jag kände mig som förlamad. Om inte 20 år hade gått skulle jag vara övertygad om att det var Anita som kom emot mig. Drömde jag? Hon stannade vid grinden och såg frågande på mig. Söker ni någon? Jag vaknade upp i min dröm. Vet du att du är en exakt kopia av din mor när hon var i din ålder? Ja, jag har faktiskt sett det på några foton. Vad heter du? Jag heter Rebecka. Är du ensam eller har du något syskon? Ja, jag har en äldre bror som heter Roland. Jag heter också Roland. Hon blev mycket allvarlig. Mamma berättade för mig en gång att hon en midsommar. Ja, det var jag. Jag tittade upp mot den stora vackra villan som byggts på den plats där sommarstället förut funnits. Är din mamma hemma? Ja. Kan jag meddela något? Vänta ett ögonblick. I bilens handskfack hade jag programmet från gårdagens teaterbesök. Jag rev av en bit av ett blad och skrev mitt namn på det. Just under det förtryckta texten Kungliga Dramatiska teatern, en midsommarnattsdröm. Anitas leende. Jag ska ge den till mamma. Adjö då, Rebecka. Hon tittade på lappen igen, allvarligt. Adjö, Roland. Det gick många år igen. Skulle bli midsommar. Jag ringde till Anita en dag. Du, jag ska tillbringa min midsommar på Värmdö. Kan vi träffas? Roland, jag vill så gärna träffa dig, men vi är snart 80 år nu. Låt oss hellre minnas varandra så som vi såg ut. Då. Du har kanske rätt, Anita, men jag finns där. Om du ändrar dig, så kom. Anita kom inte. Men Rebecka kom. Med sina två söner. Den ena hette Ruben. Den andra, Roland.
Ni har hört Gunnar Olsson läsa den sjunde och sista delen av Roland Schütts roman Brakskiten, en midsommarnattsdröm. Tack för att ni lyssnade.